Ska vi göra så att vi står upp tillsammans och så läser vi den här texten som hör till denna söndagen som kommer ifrån Lukas kapitel 22, vers 24-27. Jag kanske ändå gör så att jag läser och ni tittar där, men det kan vara lite svårt då just den här texten att läsa högt tillsammans. Så här står det då. Sedan kom de, alltså lärjungarna, att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa Jesus till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Vi ber tillsammans. Herre, vi ber att ditt ord ska öppna sig för oss så att vi kan ta det till oss i vårt inre. Amen. Varsågoda och sitt ner. Ibland kan man få intrycket av att den tiden vi lever i, men det kan ju också vara så att detta gäller för alla tider, men att den känns ofta ganska polariserad. Att den kännetecknas av att människor ganska fort vill bestämma om man själv eller någon annan tillhör det ena eller det andra lägret. Det har varit tydligt till exempel i en debatt som har förts i Svenska kyrkan, som har hetat Mitt kors. Där det skulle liksom plötsligt bli ena eller andra sidan. Det märks i de här väldigt svåra och utmanande frågorna vi har kring migration och kring integration. Är du liksom på det eller det lägret? Och man ska snabbt avgöra de här frågorna. Det kan gälla i vanliga politiska diskussioner om man tillhör den gröna ballongen. Eller vad hade blå, lila ballongen hade vi här innan. Alltså, man ska snabbt avgöra vad man tillhör för någon slags läger. Och det som är svårt med den polariserade situationen, det är ju att då är det ju i förväg bestämt vad man ska tycka och tänka i olika frågor. Och det är liksom svårt att ha en sökande, nyfiken approach till saker och ting. Och jag tänker att precis i exakt den här situationen som vi är nu, när vi har läst en bibeltext på det här sättet som handlar om när Jesus försöker säga någonting viktigt, så är ju utmaningen att vi i förväg inte vet vad Jesus säger. Alltså, förstår ni vad jag menar? Vi kan sätta på texten igen där, så kan vi se den i bakgrunden. Alltså, utmaningen är ju att inte när man läser den direkt bara tänka: aha, nu vet jag. Ja, det är så här. Okej, Gustav ska säga det där. Eller så här ska det vara. Alltså, utmaningen är att inte omedelbart placera texten eller mig själv eller församlingen eller predikanten eller Jesus i något färdigt bestämt sån här fack eller riktning eller åsikt, utan att på något sätt hålla det lite öppet. Och därför kan jag känna att en av utmaningarna för oss som besöker kyrkan, som firar gudstjänst regelbundet, det är ju att inte i förväg veta vad som ska hända. Det är liksom någonting man nästan måste bestämma sig för. Att man faktiskt inte vet det, och man har inte bestämt sig för det. Därför att det här är så viktigt på många sätt. Dels det är det viktigt att vi inte vet exakt vad det betyder, eftersom vi kanske inte vet det. Det kan ju vara så att vi har missuppfattat eller att vi inte har en aning. Men det finns också en annan sida av detta som är så väldigt viktig. Det är ju att tanken med det som Jesus undervisar om, med det han vill hjälpa oss med och de texterna vi läser, det är ju liksom att vi inte vet allting bäst själva. Utan genom att lyssna på en annan röst som kommer utifrån, i det här fallet så tror vi då, det är det som är vår tro, att det är Guds tilltal till oss, så har vi möjlighet att höra någonting annat än det vi själva har tänkt ut. Och att vi är öppna för att det faktiskt kan vara någonting annat än det vi tänkte och trodde. Och sen är det den här utmaningen att vi befinner oss hela tiden på olika faser i livet. Just nu är det ju den här raden tom, men nästan alla andra söndagar sitter det ju konfirmander här på de två första raderna. Och det brukar vi ju märka ibland och ibland jättemycket. Och då kan man ju vara konfirmand. Och då förhåller man sig till ett visst sätt till en sån här sak. Sen kanske man blir lite äldre och är student. Och då förhåller man sig till ett annat sätt. Sen kanske man plötsligt har bildat familj och då händer någonting annat. Sen kanske man hamnar i en annat skede i livet där man lever under helt andra omständigheter. Och då betyder ju de här sakerna olika saker. Och därför är det ju också väldigt viktigt att man inte i förväg har bestämt vad det betyder. Utan att du faktiskt är öppen att där jag är just nu i livet så kan detta betyda någonting helt annat än vad det gjorde innan. Och just det här känns så helt avgörande när man läser sådana här texter som är svåra. Detta är ju en text som är sådär riktigt typisk för Jesus. Alltså när han berättar någonting om hur han tänker sig att det ska vara. Och den påminner ju lite grann om de här kanske ännu mer kända texterna som finns i Bergspredikan. Där Jesus uppmanar oss att om någon slår dig på ena kinden så ska du vända andra kinden till. Om någon ber dig gå en mil så ska du gå två. Om någon ber att få låna någonting av dig så ska du ge det till honom och sådär. Och där i, det handlar ju liksom om en livsstil som präglas av en generositet och öppenhet. Men exemplen som Jesus ger handlar ju väldigt mycket om hur jag som individ ska agera. Hur jag personligen hanterar olika situationer. Hur agerar jag när jag är på jobbet, när jag är i skolan? Hur agerar jag i min familj? Hur agerar vi i församlingen? Men den här texten har ju en annan riktning. Om vi tittar på själva liksom vers 26 så är det ju liksom det som är själva grundidén. Men med er är det annorlunda. Alltså det är det som är själva Jesu idé. Och det är inte det han säger att på ett individplan så förväntar jag mig att du ska agera på ett särskilt sätt. Utan han tilltalar ett kollektiv, en gemenskap, en grupp. Och han säger så här att med er som gemenskap, grupp, kyrka, församling så förhåller det sig på ett annat sätt än vad det gör med andra grupper, med andra gemenskaper. Och så gör han en sån intressant kontrast. Därför att han kontrasterar kyrkan, samhället mot, eller säger han kontrasterar kyrkan mot, inte samhället främst, men mot staten. Alltså de som styr och bestämmer hur det är i samhället. De som har makten där. Så att han sätter kyrkan i det ena, på den ena punkten. Och så sätter han de styrande på den andra punkten. Och så säger han att det som är viktigt i kyrkan. Det är att det är annorlunda. Och så tar han det här exemplet. Om att på Jesu tid för 2000 år sedan. Så var det så att man såg upp till dem som hade makt och inflytande. Kan ni tänka er något så otypiskt och konstigt? Ibland säger man ju att det är svårt att läsa de här texterna för att det har gått mer än 2000 år och vi kan ha svårt att ta till oss det som har hänt. Och så kan det säkert vara med vissa saker, men jag tycker ju oftast det märkligaste med de här texterna är ju att de är som att de var skrivna liksom som en kommentar till den amerikanska presidentvalskampanjen. Nej men alltså det är ju verkligen så, det är så tidsaktuellt så det nästan är skrämmande. Alltså, hur är det? Alltså, vilka är det vi ser upp till? Kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makt låter kalla sig folkets väggörare. Det är jag som kan berätta för er hur allting kommer att bli så bra som möjligt för er. Det är jag som är, utan mig så kommer ni aldrig att fixa det här livet. Men med mig och mina idéer och mitt enorma beslutfattningsförmåga så kommer allting att bli bra i det här landet. Har ni hört det förut eller? det är jag som är folkets välgörare. Och på det första planet så säger Jesus så här att bli inte för imponerande. Alltså det är det han säger. Alltså var sunt skepsis till de här människorna. Det är liksom någon slags bra idé. Var inte alltid så imponerad av människor med makt. Och det är liksom en allmänt bra hållning. Man kan ju vara trevlig och vänlig. Man får inte alltid vara så imponerad. Sådär va? Det är liksom själva idén. Och genomskåda lite av den där retoriken och sånt. Det är också ett bra tips. Och det tror jag de flesta av er klarar av. Men den verkliga utmaningen som Jesus ger. Det är ju liksom att låt det inte bara stanna vid det. Utan var med och forma och bygg någonting som faktiskt är annorlunda. Någonting som inte liknar det där. Utan någonting som i sin funktion gestaltar någonting som är helt annorlunda. Och det handlar inte då om den här idén om att man ska liksom ta sig i kragen och bara vara bra. Utan det handlar ju snarare om att koppla på. Jag ska säga att det här är inte så mycket liksom en etisk och moralisk fråga. Som att det är någon form av organisationsfråga. Eller en liksom hur vi bestämmer oss för att saker och ting ska vara. Och hur det ska fungera i en gemenskap. När vi ska gestalta de här sakerna. Och jag tror också att vi som kyrka och församling har fått några gåvor till oss. Som hjälper oss att forma en sån här annorlunda gemenskap, en annorlunda verklighet där de här andra sakerna kan uttryckas. Och det finns ju så mycket att säga om detta på så många håll. Men därför att jag tror också att det här inte bara är tänkt som ett ideal, liksom så här lite, ja men, som man tänker, någon slags utopi, som att under absolut perfekta omständigheter, när det inte fanns några konflikter och där alla människor tycktes likadant typ som jag. Och så då kan man genomföra den här typen av annorlunda tänkande. Men i en verklighet där tuffa beslut måste tas och man måste göra. Där är det ju liksom. Där måste vi ha. Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att det är så. Utan jag tror att tvärtom. Att det faktiskt finns ett annat sätt att tänka och agera på. Som på riktigt är ett alternativ. Och som på riktigt är mycket mer ämnat för oss som människor. Och jag tror att den första egenskapen som man kan ta till sig här, det är ju att det här är någonting som formas och uttrycks i en gemenskap. Det var det jag var inne på innan. Men att man också formar detta i en typ av gemenskap. Låt mig ta ett, jag ska ta några exempel på lite historiska personer. Ibland kan det vara skönt att distansera sig något i tid, för det gör det lättare att reflektera kring det. En av dem som jag tänker på är en författare som finns ganska läst i Sverige som heter Henry Nouwen. Och han har en intressant livsberättelse. Han har skrivit mycket så här andaktsböcker eller uppbyggelseböcker eller så som är kristna. Han är amerikan och han är katolik. Men han är lite grann som så här C.S. Lewis, att det han skriver vänder sig väldigt mycket till hela kristenheten, till alla kristna. Och väldigt många har uppskattat mycket av det han har gjort. Han gjorde ju själv en väldigt speciell personlig resa. Och för det har han ju blivit ganska uppmärksammad. Han var liksom framgångsrik professor på Harvard-universitetet och var liksom inom sin sfär på något sätt hade han nått verkligen toppen av framgång. Han fick inbjudan till de fräckaste konferenserna. Det var liksom superhög status att bland eleverna och studenterna gå hans kurser, och hans böcker såldes som smör. Han var verkligen jätteframgångsrik. Nu var han ju katolik och präst, så han kunde ju inte behålla sina egna pengar. Men ändå, han hade ändå mycket status. Och då drabbas han lite grann av en livskris. Var det här? Är det, liksom, är det här jag ska jobba för? Och så blir han utmanad av en man som heter Jean Vanier. Som har startat ett boende där människor med funktionshinder bor tillsammans med människor som inte har funktionshinder. Och man lever tillsammans i en slags gemenskap och man delar livet. Och så sa han, det du skulle behöva, Henry Nouwen, liksom, är ju inte Harvard. Det gör ju dig inte till en, det ger inte dig det du längtar efter. Det du skulle behöva, det är Daybreak, som den här gemenskapen, kommuniteten heter. Du skulle behöva flytta till oss och bo med oss och delta i detta. Och han har beskrivit i flera av sina böcker hur han liksom, från att ha varit en sån extremt respekterad person. Och jag tror inte han var snobbig, jag tror inte han var odräglig på något sätt. Men han var ju liksom ändå professor på Harvard. Liksom. Ni bara hör. Och så flyttar han till den här gemenskapen som låg i Kanada utanför Toronto, lite på landet liksom. Och så bor han med de här människorna då, som har olika typer av funktionshinder. Och det finns ju ingen som på något sätt är det minsta imponerad. Det finns ingen som är intresserad av hans böcker. Det finns ingen som någonsin har lyssnat på hans föredrag. Utan de är mer intresserade av att, alltså, han berättar ju det flera gånger att när han då ska hjälpa till med disken, så är de ju väldigt noga med att han diskar saker och ting i fel ordning och så, va. Alltså så gör vi inte här, utan i den här kommuniteten så diskar vi de här sakerna först och de sakerna sen. Och han beskriver hela den här processen som så otroligt nyttig. Och det är ju inte så att han känner sig liksom pressad och hotad. Och så. Han känner ju sån frid, sån hemkomst. Äntligen liksom slipper jag den här saken och jag får vara en vanlig människa som får en tillsägelse av en härlig person med Downs syndrom om att jag diskar på fel sätt. Det har jag ju behövt så länge i mitt liv. Och han beskriver ju detta som att det här var en av de viktigaste och bästa utmaningarna med honom. För då blev det här på riktigt. Och sen berättar han att hans liv förändras mycket, för de har vissa principer i den här kommuniteten som får ju väldigt praktiska konsekvenser för honom. Tanken är ju att eftersom han kan jobba så ska han jobba och liksom lite grann dra in pengar till kommuniteten. För de som inte kan jobba kan ju inte dra in pengar, men de som kan jobba kan dra in pengar. Så han fortsätter att åka runt och hålla föreläsningar och så. Men då har de som regel att man åker aldrig ensam. Så man åker alltid 2-2 eller 3-3 och så. Så han har ju alltid med sig, det är någon som blir utvald och åker med honom. Och då så gör de det. Och en gång berättar så oerhört rörande att han har med sig en kille. Som de bor tillsammans där. Och så säger han, och det är första gången de gör, hur ska vi göra nu? Säger han, nej men jag är med dig, jag ska stötta dig allt. Så de går in och sätter sig i första raden. Han blir välkomnad och presenterar, och så går de upp. Och då följer killen med. Och så står han där jämte honom. Och så talar han då i 2x45 minuter. Och alla tycker det är helt fantastiskt. Och han den andra står där hela tiden. Och han säger, bara den grejen att vi gjorde det tillsammans liksom. Det gjorde att jag blir inte, alltså jag blir en annan typ av person. Och alla de här sakerna som jag tidigare visste på teoretisk plan, de blir liksom uttryckta. Därför att den gemenskapen som jag bodde i hade format vissa principer och ideal som man kunde leva efter. Och det är det enda som biter på den här inbyggda mänskliga saken. Att man vill gärna vara en kung, man vill gärna vara en härskare, man vill gärna ha makt och inflytande. Men det går att hitta sig ur detta. Jag tror att det här sättet att tänka är så avgörande. Jag tror att när vi ställer oss frågan, vart är vi på väg som församling? Hur ser vår församling ut i framtiden? Så är det ju den här typen av frågeställningar som vi måste lyfta och fundera på. Alltså hur kan vi vara en gemenskap där man inte i första hand uttrycker liksom är som kungar eller som herrar, utan hur kan vi fortsätta med detta? Och jag måste säga att det är fantastiskt med en kyrka. Jag kommer hit ibland och då ser jag, ja men då står det ju någon vd på något halvbra företag och dammsugar här sent en kväll klockan 11. För han missade naturligtvis när resten av städteamet var här. För han liksom jobbade ju då. Men då får han ändå gå hit och tänka, det där är bra. För honom och för gemenskapen och för alla. Alltså, det är så bra. Och jag tänker på det när vi ska dela nattvard här snart. Så står vi alla här. Nu har vi ju, i den kyrkan jag jobbade innan så hade vi här cirkelprincip. Men vi är lite för många här så det går inte. Så vi har ju sån köprincip. Men alla står ju i samma kön. Det är ju ingen skillnad. Om du är student eller om du är liksom jätteframgångsrik på något annat. Alltså här, det är precis samma. Det är bröd och vin, samma hela tiden. Och det blir en sån nyttig erfarenhet, en nyttig påminnelse om att inför Gud så räknas det på ett helt annat sätt. Och därför blir ju församlingen en sån tillgång. Jag ska ta ett exempel till också som har fått mig att fundera mycket. Och det gäller hur pingströrelsen, den frikyrkan, startade ju som en spännande rörelse i Los Angeles. Och deras stora upptäckt var ju det här med andens gåvor. Och att man liksom på ett väldigt tydligt sätt kunde uppleva saker som man hade läst om i Nya Testamentet. Men som man liksom inte riktigt hade erfarenhet av tidigare. Och detta inträffade på något som kallas för Azusa Street. Och för de som är intresserade av kyrkohistoria så är den här gatan viktig då i Los Angeles. Där uppstod den här rörelsen som idag omfattar hur många miljoner människor som helst och är en av de största kyrkosamfunden. Och den startades av en man som var halt på ena foten. Han var blind på ena ögat. Och han hette Seymour. Och han var ju afroamerikan. Och då var det ju så här att Han bjöd in till lite möten där och det gick ganska stillsamt till, säger kyrkohistorikerna. Det var inte särskilt högljutt och brusigt och sådär, men det var ganska stillsamt. Och då var det två saker som kännetecknade detta. Förutom den här upptäckten av anden så var det så att män och kvinnor var helt oseparerade, om man kan uttrycka det så. Det var helt blandat och det var ganska ovanligt på den tiden. På den tiden, alltså någon gång precis 1910, så var det inte så ovanligt att männen satt på den sidan och kvinnorna på den sidan. Eller kvinnorna kunde sitta på läktaren eller männen någon annanstans. Men här, så var det inte här. Utan eftersom alla gjorde samma erfarenhet av anden och av Gud, så tänkte man att om Gud inte gör skillnad på dem så kan inte vi göra skillnad heller. Men det som var ännu mer märkvärdigt, det var att under de första ungefär 8 åren så var det också helt blandat med svarta och vita. Av precis samma orsak. Alltså både svarta och vita sökte sig till detta. För det här var en ny erfarenhet och man var nyfiken på den. I USA var det på den tiden totalt segregerat. Man hade helt skilt på svarta och vita. Men det var samma sak igen. Alltså den här idén av att man delar upp människor i olika delar och man vill veta vem som har det högsta och det lägsta värdet, den blev ju helt underminerad av att man gjorde precis samma erfarenhet av Gud. Sen kom det till slut några vita män som bestämde att så här kan vi inte ha det. Och så skulle de styra upp kyrkan. Så det varade inte så länge. Men under de första åren så var det verkligen så att det här var det som sen på 50- och 60-talet kom att bli en så stor sak i den amerikanska kulturen och på många ställen. Där man gjorde upp med den här typen av värderingar. Det hade redan hänt i den här då ganska lilla kyrkan som samlade ett antal hundra. Därför att man hade en fördjupad erfarenhet av mötet med Gud. Och jag tänker, här har vi två saker som är så viktigt att avgöra. Nämligen att vi låter gemenskapen forma oss och vi formar gemenskapen på ett sådant sätt så att det blir en tjänandets kultur. Men också att vi är en församling som inbjuder till en fördjupad erfarenhet. Därför att i den erfarenheten så möts ju människor av alla slag. Och då blir det ju inte heller så. Och vi kanske inte gör så att vi delar upp människor efter hudfärg eller vi delar upp människor på annat sätt. Men det kan finnas som en sak. Det kan finnas hur vi ser på våra barn, hur vi ser på våra tonåringar. Alltså hur hanterar vi de här sakerna? Och om du känner att ja, men jag är ju en människa som har kapacitet och förmåga att kanske vara ledare på min arbetsplats eller göra andra saker och livet har gått dig väl. Då betyder ju inte det att du på något sätt ska förneka dig de möjligheterna. Men alla positioner i samhället, alla ställen kan man göra på olika sätt. Du kan leda en stor grupp människor på ditt arbete på ett tjänande sätt. Men du kan också leda det som någon som vill vara herre över människor. Alltså det har ingen betydelse var du är. Utan det har betydelse på hur du ser på andra, hur du tänker på hur du gör. Och det finns ju en klassisk berättelse om några som skulle examineras på någon sån här också universitet som hade väldigt hög status. Och den sista frågan som man var tvungen till att klara för att kunna bli examinerad, det här var en ekonomihögskola, det var ju, vad heter den mannen som städar vår korridor som är här varje morgon 7:00 och som ni ser varje dag när ni kommer hit? Om du inte klarar namnet på den frågan så blir du inte godkänd på den här kursen och då får du ingen examen. Det vill säga, den här läraren visste att den som inte har lärt sig att man pratar med alla, man hälsar med alla, man tycker inte att någon är för mer än någon annan. Den förtjänar inte liksom att få godkänt på den här kursen. Och jag tänker att det är inte bara på det. Vi som kyrka har en sån unik möjlighet att öva oss i detta. Att lyfta fram detta, att släppa fram detta, att bejaka detta. Just genom gemenskapen och genom de andliga erfarenheterna. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får ta till oss av ditt ord och utmanas av det. Hjälp oss att på något sätt, någonstans i vårt liv, hitta en sån väg där vi kan välja tjänandet istället för att vara herre. Nu när vi går vidare i vår gudstjänst, välsigna oss. Amen.